Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mustafa, hur går det med din bok? Din nya bok med Jens Galman som är en uppföljare till Det lilla landet som kunde.
Visste du, Omar?
Nej.
Nej. Chang, visste du det?
Vadå, har du släppt en bok?
Nej.
När Mustafa jobbar på en ny bok, vet ni hur jag vet det? Jag lyssnar på en ny podcast. Jag lyssnar på en podcast som heter Paulos podcast. Ni vet, han är boxaren.
Ja, han.
Kanske
ja.
Lite, ja.
Mm. Från Sverige med italiensk påbrå.
Han lagar mat och sånt.
Ja, just det. Han har en podcast som heter Paulos podcast. Och den kom upp i mitt flöde. Och lo and behold, Mustafa Panshiri är gäst.
Vad är problemet med det, tänker du?
Nej, det är massa saker som Mustafa berättar som jag aldrig har hört förut.
Nej, så är det när man har riktigt nära vänner. Ja. Mustafa... Det är en del i vänskapet är att man berättar varandra om man ska flytta, sälja lägenheter.
There is this... talasett in Arabic: shield your candle so that it burns brighter. Basically, that people there think that you should not talk about stuff that you're doing, so that, because people in the Middle East believe in envy and stuff, and that envy can have like consequences. So they basically don't tell people what they are up to, things that maybe they are thinking that would lead to success or something like this, so that the envy does not...
Det är som arabisk jante.
Ja, visst? Någonting sånt. Ja.
Jag skulle hålla med om första delen.
Ja.
Alltså, anledningen är att jag vill inte säga att jag håller på med någonting och så blir det inte klart sen. Mm. Det är många gånger när man har stött på människor som har stora planer på vad de ska göra och sen händer ingenting.
Som Lort Sverige, tänker du på, eller? Är det den du syftar på?
No, but I think maybe what Ashkan is saying, or like implicitly, is that before, at least before you talk about it publicly, you're close friends, you know?
Okay.
Say something.
Om ni hörde på det avsnittet så sa Paolo, du håller på med en ny bok, men det kanske jag inte skulle ha sagt, för Paolo är med i boken. Det är därför han vet om det. Så Galman och jag var hemma hos honom och intervjuade honom i ett kapitel.
Mm.
Och så säger han det i podden. Så, ja. Mm.
Ja. Ja. Ja, men det är ju en väldigt stor chock att du håller på med en ny bok. Det kunde ju inte vara.
Nej, för du har ju sagt att du håller på med översättningen av dina böcker.
Ja, men det gör jag också.
Ja.
Men jag känner igen det där att man inte vill berätta för mycket vad man gör, för att det skapar massa förväntningar.
Mm. Och det, ja, exakt.
Och det är, om jag säger att jag har en nytt avslöjande på grejer jag jobbar med, då tror alla att det kommer vara ännu värre än på en Vulgamov-story. Alltså, folk skriver upp förväntningarna så högt och så går det inte att leverera på det.
Dels blir det, och sen, jag kommer ihåg när jag gjorde musik, då fanns det en regel att när du börjat på en låt som du tycker är asfet, du ska inte skicka den till folk. För att om folk ger dig cred, så här, fan vad tung den var, shit, jag älskar den här, du måste göra klart den. Då får du som belöning, det aktiveras som belöning i din hjärna, att du tappar motivationen till att göra klart den.
Mm. Ja,
så det är också en fara.
Och plus att folk har sina förväntningar på vad det ska vara.
Mm.
Men jag vill bara göra det klart så som jag vill att det ska vara. Och sen släpper jag ut det bara här, nu tycker jag vad ni vill om det.
Mm.
Mm. Makes sense.
Mm. Men du ska också flytta.
Ja. Vi ska flytta till Mariefred.
And then like that you told me that like casually when we were at Ashkan's place and leaving. We were basically on the stairs and you're like we're moving. It's like he doesn't want to discuss it at all. He's like dropping it before we leave.
Ja, men det är också en sån här grej för att jag håller på att sälja min, det är klart vi ska sälja Idas lägenhet på Kungsholmen och så håller vi på att skriva kontrakt med dem. Du vet, allt ska klaffa liksom.
Mm.
Och jag vill berätta när allt är klart så här, nu är det klart.
Mm. Ja, understand. Ja. Men ni ska flytta till
Mariefred.
Ja, men Mariefred, vi har köpt ett hus där.
Mm. Men hur lång tid tar det att åka in till stan från Mariefred?
40 minuter med bil.
En timme med bil.
En timme med bil, 40 minuter med tåg.
Jaha, men det är som Bålsta.
Ja.
Ja, typ.
Så det blir lantis nu.
Ja, men vi tyckte att det var dags. Det är lugnt där, det är fint där.
Välkommen till verkligheten, Mustafa. Det ska bli kul att se hur dina erfarenheter när du får umgås med normalt folk och inte Kungsholmen.
But I mean, if you think about it, like... Maybe more and more people, they have started doing so already, and maybe they should, because why would one like live in a like smaller space for more money in the city when you can, you know, you have a car, you can take 45 minutes and whatever, and you're like in the city, why not?
Normala vuxna människor inser detta, men inte folk i Stockholm.
Nej, men det är också så här, du vet, att man skaffar barn i framtiden.
Mm. Oj!
Och du vet, hennes föräldrar bor där och det är nära.
Yes, plus with the parents.
Ja, och det är väldigt lugnt där. Och så vaknar vi här om dagen, så står det i Aftonbladet. Det är typ jättenära där vi bor.
Skottlossning.
Nej, polisen hittade en bil med automatvapen och sprängmedel i den.
I Mariefred.
Va? Och så när de stoppar bilen, då springer de iväg, de som sitter där. Så vi bara, okej.
Och springer förbi den här tomten där ni ska köpa bostaden.
Ja, men man blir så här, fan, ingen kan undkomma det här. Ja.
Nej, det går. Det är Sverige nedlusat.
Men man kan minimera riskerna.
Alltså, jag vet inte om du har större... Jag tror att du är tryggare utanför stan än inne i stan av det skälet att i stan... Det farligaste för dig själv är andra människor. Ja. Men en del resonerar så här, åh nej, flytta ut på landet, skogen, vem vet vem som är där? Nej, ingen är där. Men i stan så är det dygnet runt och du har alltid människor runt omkring dig. Du vet ju inte den du går förbi om han är knarkpåverkad. Eller, Östermalm har ju jättemånga blivit rånade på klockor och saker. Och så det där kan mycket väl sprida sig till Kungsholmen och annat. Och det räcker att de tror att du är rik.
Ja, eller följer det på Instagram.
Och framförallt om du flashar med dyra klockor.
Ja, eller vad den må vara. Liksom. Att de kollar din... Allt är ju offentligt. Din inkomst och äger du en lägenhet. Man kan ju också skaffa en hyfsad uppfattning hur skuldsatt du är genom att titta på pantbreven på dina fastigheter. Det finns massa information. Alltså, vi är ju väldigt transparenta i det här landet.
Men berätta mer hur man kan... Fast ge tips till dem som
fast om man ska vara...
Alltså det man ska göra som jag gör, man ska klä sig som en luffare, för då är det ingen som bryr sig om en. Det är det bästa försvaret.
Man kan kolla hur mycket dina bolag omsätter.
Ja, men du tjänar, ju mer pengar du tjänar svart så syns inte det heller. Det är det som är det fina, det är ett självförsvar. Både mot staten och andra kriminella.
Fast det är en sak, Chang, det här med, det stämmer ju att om man är i stan så kanske man kan bli utsatt för risk, men samtidigt så är man ju mycket mer skyddslös om man bor på landet. Problemet är att det är inte så mycket människor där, så om man vill utsätta någon för brott så kommer man
fast
ju...
på landet så har ju både du och alla dina grannar har ju förmodligen en hagelbössa hemma. Så det är fair game.
Fast din granne är ju, om du bor ute i skogen så kanske din granne är en bit bort och det är inte så att man kan träffa med den där hagelbössan.
Ja, men då har du en annan fördel. Det är ju att om någon kommer till din tomt så märker du det långt. Alltså du märker det när de är flera hundra meter bort.
Alltså det är klart att alla kan drabbas av inbrott och så, men jag tror att en stor anledning att man flyttar där det är mer lugn och det är ju att det inte är gäng på samma sätt, det alltså miljön hela tiden under en längre tid är lugnt. Man känner grannarna.
Ja, alla känner varandra.
Man håller koll på varandra. Ja. Alltså, jag vet inte hur ni känner, men om ni skulle få, nu har vi fler här barn, men att låta dem växa upp på stan. Alltså växa upp med röda linjen, gröna linjen, du vet.
Jag bodde i Hallunda, ungarna gick i förskola i Hallunda.
Ja. Nej, men det är någonting med att man växer upp i stan. Det känns som att man växer upp lite för fort.
Är det inte till exempel om ens favoritmat är sushi, är inte det ett problem?
Va? Min dotters favoritmat är sushi.
Ja, alltså ska man inte gilla spaghetti och köttbullar? Va? Som barn, man ska gilla hamburgare, spaghetti och köttbullar, men man är redan uppväxt med sushi.
Vadå, japaner då? Ska de också gilla köttfärs?
Fast där ser de tvärtom.
Ja, för de är köttfärs och sushi.
Oh. How is it with school there?
De har en jättefin grundskola som i flera år har vunnit typ priset för bästa mat.
Det är en serverar skitbra sushi, match. Eller? Ja. Det är faktiskt en skitbra match.
Då är ju mat. Risken att dina unga blir tjocka ju. Och maten smakar för gott.
Ja, det är ju inte hamburgare och pizza de får varje dag. Utan det är liksom, det är en riktig kock som är där som i grunden lagar maten. Så det är rätt
så nice. Ni har redan planerat på att skaffa barn?
Nej, men... Det är klart att...
Vet du hur det går till att skaffa barn? ifall vi ska ta den diskussionen med dig, tänker jag, så att du känner att du kan det här.
Nej, men idag har vi satt mig flera gånger nu.
Okej, bra. Mm.
Jag har faktiskt ett scenario jag skulle vilja dra med er. Och jag vill applicera scenariot på vår vän Ashkan. Och när jag berättar det här scenariot så tänker jag att vi ska tänka så att Ashkan är vår vän. Okej? Okay? Vi bryr oss om honom. Och vi vill hjälpa honom. Och vi vill också förstå det han har varit med om. Okej? Okay? Så tänk er att Ashkan har en sån här YouTube-kanal. Och så brukar han lägga upp lite videos där ibland. Och en dag så dyker upp en video på hans YouTube-kanal. Där det är en man som ligger utanför hans lägenhet. Och är medvetslös och lite blodig. Och vi bara, oj, vad är det här? Och så ser vi att Ashkan kommer ut. Och så Lo, hans dotter, petar på den här mannen. Och så skrattar Ashkan. Och så går han ut och så ringer han en kompis som jobbar på ett solarium. Han brukar ju sola. För han säger, vad ska jag göra? Det ligger en man medvetslös här. Och sen ringer han polis. Så jag gör en video. Okej, nu vill jag säga så här. Vi är hans vän nu, okej? Det vi har sett är sjukt, men vi vill förstå. Hur tänkte Ashkan här när han lägger upp en sån video på en man som är blodig, medvetslös?
Jag tror jag vet.
Förklara.
Jag tror att Ashkan är bara van att lägga upp saker och ting utan att tänka, för att han tänker att det här kan bli content. Och utan att han tänker ett varv extra så bara filmar han och lägger ut. För att han tänker att det här blir en bra innehåll i min YouTube-kanal.
Men Ashkan hade väl en tredje person som filmade när han öppnade dörren?
Troligen ja, det är en till person. Och då säkert Hanif som filmade. Ja.
en annan sak, att om den Ashkan filmar skulle vara typ Chang efter en fyllerfest. Nu vet jag inte, om inte han är blodig, men om Chang skulle vara skitfull, var utanför Ashkans dörr.
Då hade jag filmat.
Och han tror att det är Chang. Det kan faktiskt bli lite underhållande. Men så visar det sig att det är inte Chang, utan det är en främmande människa.
Ja, okej.
Okay.
Did she believe that in the beginning that it was someone she knows?
Ja, exakt. Nej. Jo, det sa hon också. Att hon trodde först att det var en vän. Kanske.
I videon?
Ja, hon sa ju att hon trodde först att det var, men sen så visade sig att det var någon främmande person.
Det är hon i videon, det inte jag sett.
Jag vet inte hur man uttalar namnet på henne.
Margot vad?
Margås.
Ditz? Margås?
Margås.
Margås?
Nej. Inget S.
Det är tyst X.
Ja, Margot. Margot Ditz.
Ja.
So basically, okay. She supposedly she opens. I don't know if she knew that, like she thought she knew that person or not. But she opens the door. There is a guy who is unconscious in front of her door, and I don't know if he's like has a bloody face or has been beaten or what. Well, anyways, passed out.
Det kan vara sjukdomsfall, va?
Ja.
So epilepsianfall.
So she's like smiling or laughing first, and then her child is like poking that man.
Alltså grejen är att även om det är någon du känner eller inte, du har ingen aning om varför människan ligger där.
Nej,
människan kanske håller på att dö. Det kan vara stroke, vad fan som helst. Hjärtstillestånd, du har ingen aning.
And then she calls her trainer, right? And her trainer tells her to call.
Ringa polisen.
Ja, men så du ringer. Hon fattar inte det direkt att jag kanske ska ringa efter ambulans eller.
Ja, lite konstigt. But I mean, there's an interesting thing to think about. There are two parts to this. One, the event in itself, and two, she putting up the video. Like putting up the video is a bit like,
ja,
because she would have time to think and stuff.
Och inte,
like,
och inte bara det. Jag är nästan 100 säker på att hon har ju säkert folk som hjälper henne med videos, klippare.
There were sounds and sound effects.
Exakt,
and things like
så
that.
Då har det också gått till hennes team.
Var det ljudeffekter på videon?
Nej. Ja. Ja.
Jo, det var
det. Folk som har tittat på videon och de har också sagt, det här är content. Det här lägger vi upp. Så det är inte hon själv.
Så här, om den här personen var en person som hon kände, hade det varit lika fruktansvärt? Och i efterhand hade hon
well,
fått sitt godkännande.
If she thinks that somebody is playing a prank on her, then I understand. Like,
jag vill säga att det skulle vara de här dudesons eller jackass, eller man ingår i ett sånt gäng där man vet att polarna håller på med massa dumheter. För då finns det någon slags förförståelse för att man jävlas med varandra. Men hon, så är det ju inte med den här människan.
Nej, det är det inte.
Och den här människan, då, alltså, det har ju blivit en jättediskussion i sociala medier där alla bara tar avstånd från henne. Och så är det en del jag ser i mitt flöde som tycker att börjar det inte gå lite väl långt nu när alla ska kasta en under bussen och velaka. Jag tycker inte det. För att det är ju, det är, hon saknar ju fullständigt empati. Hon är ju inte vuxen i huvudet.
Are you for cancel culture now?
Va?
Är du för cancel
culture? Men det säger någonting
ja,
om
men cancel culture, alltså jag är så här, det är inte så att Margot har uttryckt någon åsikt bara som, för diskussion. Där tycker jag inte man ska cancelleras oavsett. Alltså, åsikter, åsikter. Man måste kunna få diskutera och tycka saker. Men att vara ett empatilöst jävla svin, för det är ju vad hon är. But, alltså, kom igen, du så gör du.
This sounds like almost like, it seems like an episode from Black Mirror. I'm interested in like, you know, the effect of social media on our like empathy and capacity to relate to reality, because it seems that her life is somewhat just takes place on Instagram on YouTube.
Men
on
det
the
är
internet.
Väl det hon får betalt
så,
för.
Yeah, and she seems, it seems that this has done something to her and many other people that they are not able to relate to real life in the same way anymore.
Det är mitt bästa försvar av henne. Ja. Att hon ser en man ligga blodigt utanför hennes lägenhet och hon tänker, ja men det här är bra content.
She lives on the internet. This is her reality now.
Är inte det här, alltså, det är ju flera gånger, inte per vecka, men när man åker på olika jobb och man ska hämta någonting eller liksom ta upp, så fort ungdomar ser polisen, alltså det verkar vara en autopilot för en del att ta fram kameran och ska TikToka och lägga ut
or accidents or assaults as well.
Eller det kan vara självmord eller vad som helst, en olycksfall, att folk automatiskt tar fram telefonen och
Black
börjar
filma.
Jag tror elektroniska medier detacha, vad heter det på svenska? Koppla bort oss från kropp.
Ja, jag skulle inte skylla det på sociala medier.
Nej, elektroniska medier.
Ja, alltså, men det, jag tror inte alls är det. Jag tror det är folk i stan är bara överlag jävligt oempatiska, självcentrerade idioter.
But there's an obvious connection between like social media and internet, at least it seems to me, and some kind of decreased capacity for empathy.
Ja.
Ja, det är klart.
Fast inte empati som gäller det som pågår i huvudet och kring identitet, utan det är empati kring kropp.
Nej, jag tror det har med klass att göra. Jag säger folk i stan, jag menar inte alla i stan. Jag menar den här klassen av människor som Margot tillhör. Där man syns väldigt mycket i media och den empati man visar, den är alltid spelad, den är inövad, den är aldrig på riktigt.
Men så har det inte alltid varit. Folk som jobbar inom media generellt genom historien har inte alltid varit empatilösa.
Nej, det är för att förr i tiden, för att ta dig till media, så skulle du först ha haft ett vanligt yrke och kunna någonting innan du blev journalist. Eller
men hon är inte journalist.
Nej, idag så har vi bara personer, de ska bara vara lite söta och sminka sig och prata skit och så får man massa följare.
Ja, men det är därför begreppet media inte blir så användbart här. Nu menar du bara en människa som har många följare?
Ja, men alltså,
men Chang, om
vissa,
så här
vissa personer blir hamnar. Alex Schulman är också en person som skulle vara kapabel att göra en sån här sak. Jag tror han också är fullständigt empatilös. Det finns bara han i hans huvud.
Vi har haft incidenter där det är personer som har håller på att drunkna eller har drunknat. Räddningstjänsten, polisen vill komma fram till platsen.
Ja.
Och det här är utan, det här är inte mitt i stan, utan det här är utanför.
Ja, men du pratar om babbarna.
Nej, jo. Det behöver inte, nej, det behöver inte vara alls. Det kan vara vanliga typ andra personer också som inte låter räddningstjänsten och polisen komma fram, och när de ska påbörja liksom livsuppehållande åtgärder så håller de på och filmar. Det är inte bara innerstadsmänniskor. Det är inte bara Margot.
Nej, jag säger inte att det var innerstadsmänniskor, men det där beteendet är väldigt hög utsträckning, så är det människor från Mellanöstern.
Som filmar och tittar på.
Nej. Som parkerar bilarna lite hur som helst. För jag har varit på olika badplatser på sommaren. Åker jag utanför Bålsta där det nästan är etniskt homogent, höll jag på att säga. Nej, men det är inte Mellanöstern. Alla ställer bilarna väldigt ordentligt. Det går alltid att komma fram. Folk är väldigt så här. De badplatserna... Nu är det aldrig så att det är 100% och 0%. Men jag pratar om en trend liksom. Det är framförallt människor från vissa kulturer. Där det är väldigt så där. Man ställer sig lite hur man vill. Jag ska stå här. Det fanns inte plats någon annanstans.
Ja, badplatser håller jag med om. Jag har min egen badplats. Jag tänker inte säga vart det är. För jag vill inte att folk ska förstöra
det. Det är som en kantarellställen.
Ja, men det är så jävla nice. Men där det är parkeringen är... fläckfria. Men jag fattar inte vad det har att göra med att folk är empatilösa och filmar en olycka istället för att ringa polisen.
Exakt, för min post är liksom, det här är ett problem som vi ser, att det är just vid liksom att man, när polisen ska komma fram eller räddningstjänsten ska komma fram, där står människor och tränger sig för och filmar och inte släpper in människor, släpper in polisen. Och det är ju liksom egentligen inte bara en viss typ av folk, utan det är en blandning av folk.
Borde man inte se till, alltså de här som filmar när det är en olycka, när de egentligen kan hjälpa personen, borde inte de bara få riktigt långa jävla fängelsestraff och smädas i offentligheten? Hängas ut fullständigt.
Det är ju brottsligt numera.
Ja, men vad får du böter?
Ja, som allt annat här, ja.
But it's also interesting to think how will this develop like in the future, because I was listening to Mark Zuckerberg for a while ago on Joe Rogan, and he was basically saying that when Rogan is saying, okay, in real life, and Mark Zuckerberg was telling him, well, there is no, like, we need to like kind of redefine the definition of like what is real life, because there is the physical reality now and there is online reality, that supposedly the tech will move more and more like to develop. So maybe we'll be spending even more and more time online, maybe in a metaverse or whatever. And I wonder how this will distort our you know, perception of reality.
Det är det jag menar. Tänk hur mycket av vår identitet som skapas idag utan någon sorts förhållande koppling till kroppen.
Mm.
Alltså bara telefonen. Ta en telefon. Alltså innan internet. I ett telefonsamtal har inte du någon kropp. Du teleporterar din identitet till personen du pratar med. Du har ingen kropp. Och sen tänk en person som föds idag. 90%, nu kastar jag ur mig bara påhittade siffror, men en stor del av dens identitet formas utan att dens kropp är närvarande. Det är klart det gör någonting med hjärnan. Det är såklart en människa som typ sitter och täljer knivar i trä dygnet runt i 20 år. Du kommer se att dens hjärna ser annorlunda ut än någon annans. Den kommer ha mycket starkare nervfibrer och kopplingar i de delar av hjärnan som har med att tälja en kniv att göra. Så personer som aldrig använder sin kropp för att skapa en identitet, de blir kroppslösa. Jag tror det finns en koppling här. Varför tror ni könsdysfori plötsligt dyker upp? Folk har inga problem med att bara skära bort sina bröst från ingenstans. Du är helt jävla alienerad från din kropp. Och så ser du en person ligga utanför din dörr. Du tänker inte att det är en kropp som ligger där. Du tänker så här, vad är det för identitet som ligger där? Ah, det är en full man.
Mm.
Ah, fuck it, en full man. Jag är feminist, jag kan filma det här. Jag står över den här personen på identitetsskalan.
Hon hade förmodligen inte gjort som om det var en kvinna. Eller en ung tjej.
Det tror inte jag heller. Jag tror inte det. Så här, kolla, det är identiteten. Det är kopplingar i hennes hjärna som börjar analysera identitet som får företräde framför nervbanor som ska säga, hallå, det ligger en fucking kropp här. Gå och gör någonting åt den här kroppen.
We're becoming a ketamine civilization.
Ja.
Disassociation from the body.
Total dissociation från kropp.
Det påminner mig om Westworld.
Yes, mm-hmm. I was thinking the same thing actually.
Vad är Westworld? Förklara vad Westworld är.
Det är en serie som handlar om att det finns en typ en nöjespark med vilda västern tema där det är massa karaktärer som bor och lever i den här staden, men de är alla robotar. Mm. Sen kan du komma till den här nöjesparken och så kan du vara tjuv, rånare, du kan ligga med prostituerade.
But robots kan... like who look basically exactly like human beings and act like human beings.
Yeah.
And then you go in there, you could like rape them, kill them and so on, be like a total, how to say?
Like, get some graft. Vad heter den där?
Grand Theft Auto.
Ja, exakt.
Fast i verkligheten.
Ja. Sen like, en gång really, they look like... so, and they have like the same reactions as human beings and so on. But you go there and live like a totally total savage. And scot-free. Like, and then how would this affect maybe your reactions towards actual people maybe in reality?
Exakt.
Mm. So maybe it would become like this if we develop like in some kind of metaverse and live there as well.
Vi bor redan i ett metaversum,
yeah,
till stor del.
Yeah, but I'm thinking
Facebook
like,
är ett metaversum.
Yeah, but I'm thinking like, imagine if it like think 100 years from now, for example, when you are, when it becomes so like it simulates reality very much to the extent that actually you can enact violence on people in the metaverse,
yeah,
without this meaning anything really, and you see them like, you know, reincarnating or whatever, and then you have to interact with the physical life now. It's interesting times. I'm like checking the weather app right now every day. So today's forecast, for example, the high is 10 and the low is 7, and then the weather app shows you what the normal temperature is for this day, as in the historical average, recent historical average. And it's 5 high, low 1 degree. So there's a difference of 5 to 6 degrees from the on the app, from the average. And it's also warmer than last year on the same date.
Mm-hmm.
So I was watching this, you know, like there's COP conference on the environment and stuff in Egypt.
Just that.
And something that it hit me that people are talking a lot about how we should control utsläppen, and they're talking a lot about like we should not like reach this 2 degrees or whatever, but nobody's talking really about plan B, that maybe also we need to adjust to a scenario that this is a given maybe, and that there will be some zones on Earth that are not inhabitable because of like increased temperature, some zones that will basically be uninhabitable because of rising of sea levels. Nobody's like making that kind of plan, saying, okay, well, we should try to maybe reduce the temperature, but it's possible that we will not be able to, and we have to like adjust for this scenario.
Okej, nu har du kommit med mycket fakta om klimatförändringar. Vi behöver någon som kan förneka det här. Nej, men säg någonting om att temperaturen inte alls har höjt, så vi behöver mer träd. Och...
ja, alltså varje morgon när du bor i Mariefred och behöver skrapa rutorna på bilen, så kommer du själv svära. Kan inte de där klimatförändringarna komma snabbt nog? Jag är väldigt försiktig i den här diskussionen, och det finns av en väldigt naturvetenskapligt skäl. Det är att det mesta man observerar i naturen, om jag uttrycker mig så, har en tendens att alltid hitta ett jämviktsläge. Om vi nu tänker oss fotosyntesen när vi binder kol, växterna liksom, ja, man binder energi liksom och skapar långa kolvätekedjor. Det var fotosyntesen egentligen. Om vi nu ökar mängden kol i atmosfären, vi får en växthuseffekt. Det är alltså att vi får mer biomassa. Det kommer växa mer träd, buskar, gräs, whatever, allt som har klorofyll som kan binda kol. Då kommer det också betyda att vi fångar in mer kol. Alltså naturen på automatik fångar in mer kol. Och då når vi ett nytt jämviktsläge. Så frågan är om den största effekten kanske bara blir att omsättningen på kol ökar. Men om det nödvändigtvis leder till att koldioxiden ökar jättedramatiskt i atmosfären. Jag är inte så säker på det, för naturen har ju en egen förmåga att absorbera det. I takt med mer biomassa totalt sett.
I get your point, but the thing is like there is at the same time deforestation. Like people are taking away forests, not like the greenery is not increasing, it's decreasing. So in that sense you're actually messing up with the balance.
Det är kanske dumt att hugga ner en jävla massa skog i Amazonas. Ja, men det finns väl också det som talar för att till exempel Saharaöknen tror jag håller på att minska, om jag inte är helt fel på det.
Fast greenery, grönska, har ökat på jordklotet de senaste 20 åren. Det har inte minskat.
Ja, det har nog ökat.
Vad har ökat?
Grönska. Det finns mer växter på jorden.
Är du säker?
Yes.
Like even like, if you take like the net with like deforestation and like yes.
Det borde ha ökat.
Det här är inte mina siffror, det är NASAs siffror. Men 5%.
Vem är NASA?
Jag säger bara.
It's interesting
så
that,
jag inte får skiten för det.
But it's interesting that this doesn't really come up really in the discussion. However,
Det talar ju emot Greta i sådana fall. Det kan vi inte prata högt om.
Another thing. Does it the greenery increase in an enough pace to compensate for the emission? This is also an important factor.
Det tänker jag inte uttala mig om.
If the emissions are increasing, then probably they're not.
Omar. Den dagen du skaffar ett hus och så har du lite stenplattor och så försöker du hålla dem rent från ogräs och en rabatt, då kommer du inse att det går inte att fighta naturen. Vill den växa med något grönt någonstans, då gör den det.
Nej, it's not so clear cut like this. It's not in the end there's like an there is ecological balance. This could go how you're saying it, but that would mean that we should not intervene in messing up with that balance. So we should not cut down forests, for example, if that's the case.
Vi behöver ju skog till massa, vi behöver virke, vi behöver ju liksom träråvara. Dessutom när du fäller träd, då binder du ju koldioxid. Om du bygger ett hus av trä, då har du ju bundit koldioxid istället för att du eldar upp trädet. För eldar du upp trädet så släpper du ut koldioxiden i atmosfären igen. Så att
det är intressant resonemang.
Att fälla träd för till exempel virke eller göra papper och sånt, det är ju snarare bra om nu liksom vill minska mängden på koldioxid. Och så växer det upp ett nytt träd som binder ännu mer kol i dess plats. Men skulle du trädet bara låta ligga och förmultna, då kommer den ju släppa ut koldioxiden eller kolet igen.
But you know this thing about forests, actually this is super old. One of the oldest hunting methods for hunter gatherers was to like burn down forests.
Yes.
So that they basically get all the burned animals and stuff.
Yep.
This is super old.
Det är som en stor grillfest.
Ja, exakt. But it's not necessarily good. So like I would say people's impact on the environment has been there since we basically discovered fire.
Vår påverkan på klimat har alltid funnits där, men det handlar också om skala.
Exakt.
Så om vi är
and speed.
Och exakt. Ah. Skala, hastighet, ah. Mönster.
Yes.
Det påverkar ju. Så om vi är 100 000 pers eller 7 miljarder pers påverkar. Men med det sagt, nu kommer jag låta som en klimatförnekare. Det är jag inte. Men man ska inte underskatta jordklotets förmåga till jämvikt.
Ja.
Jordklotet tror jag klarar av det människorna gör med det. Den kommer bara skaka av det som vi skakar av en fluga från vår kropp. Det behöver inte utesluta att 100 miljontals människor kommer hamna på flykt, städer kommer hamna under vatten, men någon undergång är inte någon talar om.
Alltså vänta, jorden kommer ju klara sig. Ja, jorden klarar sig alltid. Det är människor vi pratar om.
Yes. Och sjukt många människor i de värsta scenarierna. Och det är därför jag tycker det är bra att du tar upp det här med plan B. För just nu så låter det bara som det har blivit någon sorts dödsdyrkan. Att folk har hittat någon sorts så här masochistisk njutning att världen håller på att gå under. Det är sexigt att säga det. Till och med de så här stora namnen i media från forskarvärlden. Vad heter han, den här svenska forskaren? Johan Rockström. Han är ju supereskatolog. Han är ju som en präst som så här förordar domedagen.
Nej, jorden kommer inte gå under.
Nej, jorden kommer inte gå under. Och mänskligheten kommer inte heller gå under. Men det kan vara fett många som hamnar på flykt.
Däremot tror jag är ganska mycket, kanske inte helt 100, men i hyfsat stor utsträckning team Elon Musk i de här frågorna.
Vad är hans?
Han har ju en väldigt it's an engineering problem på allting. Han vill ju göra människan multiplanetär, som man säger.
Mm.
Och det tror jag är nästa naturliga steg. Helt oironiskt.
But,
därför att dels det, vi kan ju fortsätta föröka oss, bli fler. Vi växer ekonomin alltså dramatiskt om vi börjar dra igång ut i rymden. Tänk om du kan börja mina material ut i rymden. Vi kan kolonisera nya planeter.
And make more batteries.
Ja, men alltså det skulle ju få en exponentiell liksom, ekonomin skulle öka exponentiellt. Det är ju kapitalism på crack.
I think partly this that we have to like explore other planets, but also technology is very important in adapting us to like the future scenario where basically maybe the Middle East and many parts of Africa, maybe Pakistan and so on, will be uninhabitable. And I have to, if you look at this from a historical perspective, there has been climate change the whole time. The difference is for most of our history, like you were saying, Ashkan, the scale and the rate of increase of emissions was much lower. So the changes also happened for the most part on like much longer time periods where we were able to adapt. But if we're talking about like some areas not that won't be inhabitable in 2050, big areas, and there has been this in history as well, populations will be forced to migrate.
Yes. Mm.
And you will have basically really, really large scales of climate migrations where people have to flee because there is no inhabitable space for them.
Yes.
What will you do with that?
Jag förstår inte varför inte många höger- och sverigedemokrater är de som ska stå längst fram och kämpa för miljön.
För att slippa utvandringen.
Ja, med tanke på de flyktingarna vi kommer få se i framtiden.
Mm. Nu är det ju fast så här att
komma hit, kanske.
Av jordens landyta så är det väldigt, väldigt lite som är i någon högre grad befolkat. Alltså, ta en karta över världen. Hela västra Kina är ju glesbefolkat. Det är bara östra Kina. Ta östra Ryssland, det är ju så glesbefolkat så det finns inte. Ta det Australien.
Do you think China will take Africa? They will not.
Men Afrika är ju bara, Afrika, vad menar du att Afrika ska sjunka i havet? Det är ju
nej. It would become like alltså, parts of it would become like
Afrika
way too.
Afrika är ju gigantiskt. Yes, det är ju sinnessjukt stort. Yes.
Du har rätt i att stora delar av landytan är inte befolkad, men det räcker ju med att bara Bangladesh hamnar under vatten så har du 165 miljoner pers.
Or the temperature like is permanently maybe above 50 degrees or something, you will not be able to live there either.
Yeah.
But we talked about
det bor väl konstant i 50 grader plus.
Yeah, exactly. And if this like becomes 60 plus in the Middle East, they will not be able to be there. And we talked a bit about the fall of the Bronze Age. One of the theories actually about the sea peoples, that they were people like who were forced because of climate change to cross the sea. One of the theories.
Men här är vad jag stör mig med klimatrörelsen. Det är att okej, jag köper argumentet att västvärlden i århundraden har plundrat och manipulerat och exploaterat och försökt dominera planeten. Och det har lett till att vi har fuckat upp ekosystemet på massa olika sätt. Och ändå ska samma mindset att vi kan manipulera och dominera och kontrollera, så ska vi med samma mindset fixa jordklotet. Det är där jag tappar det.
Really, but why?
Det är ju vår hybris, är att med vår vetenskapliga metod så kan vi exploatera planeten och växa ekonomin och få allting att florera och bli en utopi. Och så har vi fått en global klimatpotentiell katastrof runt hörnet. Och så ska vi använda samma verktygslåda för att fixa den här globala klimatkatastrofen.
I don't agree though, because you don't you believe that technology can be used in order to like try to
technology, förlåt, jag bröt.
Like to, for example, to use like, let's say, more green energy or whatever to try to like
bronze green energy.
If we say nuclear, for example, like this is it not better to like use nuclear than to burn like all the fossil fuel that exists on Earth?
Jo, jag tror vi kan, klart teknologi har en potential att förbättra vissa saker, men vi har så dålig förmåga att se komplexitet med våra små hjärnor att vi är helt chanslösa i att beräkna konsekvenser som vi inte kunnat förutse med teknologierna vi använder.
Ha poäng. Det finns en bok som heter En kortfattad historik över nästan allting, skriven av Bill Bryson.
Mm.
Där han går igenom egentligen på ett ganska enkelt sätt naturvetenskapens historia liksom från början till...
I don't like this book at all, but continue.
Ha?
I don't like this book at all, but continue.
Nej, men det är för att du är islamist.
I alla fall... You're confusing me on Mustafa.
I alla fall... I slutet av boken så berör han klimatet. Och det han pekar på är att om man tittar på vetenskap så kallar, alltså, så har, om det är någonting som kännetecknar vetenskapen är det att det man var helt säker på, det här vet vi, det här är vetenskap på 1700-talet, det blev helt förkastat på 1800-talet för då kom en ny teori, man gjorde nya upptäckta. Sen på 1800 var man helt säker liksom att nej, nu vet vi, det här är facit, så här är det. Jaha, sen kommer några andra, Marie Curie eller Einstein eller Niels Bohr eller vad det är, upptäcker någonting nytt. Oj då, så förändrar det också igen allting hur vi ser på världen. Och så där är det, vetenskap är hela tiden att ifrågasätta.
And that's what's good about it though.
Ja, men, och framförallt vad det säger det är att vi kan aldrig vara 100 säkra på någonting för att förr eller senare så upptäcker vi någonting nytt som omkullkastar hur så, vi kommer kanske lite närmare sanningen med stort S. Men vi vet aldrig när vi verkligen är där egentligen.
Ja, men vi är inte 100% säkra på klimatförändringen.
Nej,
vi är 99%
min poäng är,
säkra.
Ja, men min poäng är att, eller som Bryson gör i sin bok, det är att om man tittar på en så komplex grej som klimatet, det är så många faktorer som påverkar klimatet. Jag tror han skriver att vi idag känner till 17 i alla fall olika faktorer som var för sig kan påverka klimatet. Och de här samspelar, och det kan finnas ett antal okända faktorer som vi inte upptäckt ännu. Alltså det är så kaosartat system så det är helt omöjligt att modellera och göra någon beräkning att det här kommer ske, alltså en förutsägning av...
Här har du en närliggande parallell. Ta covid-pandemin.
Mm.
Hur många av prediktionerna och prognoserna och beräkningarna på hur den här pandemin kommer arta sig, hur många av dem prickade rätt?
Ja, vi hade ju ett pandemi.
Ja, vi hade en pandemi. Men hur många prickade beräkningarna rätt?
Jag kommer inte ihåg, Tobias.
I princip ingen. Mm. Några kanske hade rätt ibland, men det var av slump. De kunde inte förklara att de hade räknat rätt på grund av X, Y, Z. Några kurvor råkade passa rätt, men de fattar inte varför. Så pandemin var så komplex för oss att vi inte kunde prognostisera exakt vad som kommer hända. Vad är det som får oss att tro att vi har kunnat sätta rätt prognoser på något som är mycket mer komplext än en pandemi, det vill säga hela jordklotets jävla klimatsystem? Jag säger inte att vi inte ska ta försiktighetsprincipen här. Vi ska, tycker jag, utgå ifrån att vår exploatering av dinosauriejuice under jorden i 100 år kommer förmodligen fucka upp ekosystemet till vår nackdel. Vi borde vara jävligt försiktiga. Jag är emot den här konsumerismen som vi i väst har blivit nerknarkade i. Och jag börjar tappa min tilltro till oändlig ekonomisk tillväxt och att det är den enda vägen framåt.
Åh, herregud.
Yes, yes.
Ekonomisk tillväxt är inte samma sak som att köra slut på resurser på jorden.
Chang, jag har hört alla de här argumenten. Jag vet. Jag säger bara att det börjar likna mer en jävla sjukdom.
Metaverse löser detta.
Nej, metaverse är problemet. Det är exakt problemet. Till slut kommer vi få en hel population som står och filmar utanför sin port när det ligger ett fyllo ute och håller på att dö av en stroke.
Nej, vet du vad lösningen är med metaverse? Det första steget. Till slut så blir vi uppkopplade i sådana här badkar fyllda med gelé som i Matrix med slangar till huvudet. Ja. Och så är bara vår hjärna och lever i Matrix. För fattar vi energisnål, det kommer vara det mest miljövänliga.
Kommer ni ihåg den här serien Lilla huset på prärien?
Ja! Ja.
Världens längsta intro var det till den också. Ja, det är en liten...
Det är en flicka som bor i någonstans. Det är Villa Västern.
Vad heter den på engelska?
Little House on the Prairie.
Gör
ja, ja, men då... Ja, den, precis. Ja, men den utspelar ju sig på 1800-talet eller tidig 1900-tal. Något sånt, ja. Och så i ett avsnitt så får de de får telefon i byn. När fan kom telefonen?
I ditt 1900-tal någonting.
Ja. Så de bygger ju liksom en så här antenn.
Det var telegraf hette det först.
Ja. Men det gick ju sladdar, de hade ju sladdar.
Exakt, så de kommer till deras by och alla i byn kan ju ringa varandra och så där. Men det som funkar är att det är en operatör som sitter där med liksom central.
Just det.
Och alla telefonsamtal som kommer, det kan ju de höra. Ja. Alltså de lyssnar ju på det och så kopplar de och så. Så det som händer är att hela byn blir massa skvaller, för du vet, den som ringer till X ringer till Y, då vet Z. Och det fuckar upp hela byn, hela gemenskapen försvinner. Så avsnittet slutar med att byn, de som bor i byn klättrar upp för den här ledningen och bara slår sönder den. Och det är så ociviliserat på något sätt, apaktigt, men det var det bästa som kunde hända dem. Att de bara, vi vill inte ha telefon i våran by. Det fuckar upp allting. Och det är lite det vi behöver nu. Någon behöver hamra ner Mark Zuckerberg. Han kommer fucka upp oss. Kom igen, den här tekniken.
Alltså nu låter det som en grått afghan som är. men
allvarligt talat.
Du är ju lite så här, vad heter de där islamisterna i Afghanistan?
Salafisterna.
Taliban.
Taliban, ja. Mm. Så här resonerar talibaner. Och nu kommer västerlänningarna här med ogudaktig ny teknik som gör att vi ska bo kvar i grottan, för så har vi alltid gjort. Kan då har vi gemenskap.
Kan vi hålla med om att vi kanske inte kommer må bra om tekniken avanceras mer och mer till extrema.
Vad är extrem? Hur definierar du vad som är extrem?
Okay. It's unavoidable. This is like,
jag vet att det är unavoidable. Det är problemet. Jag håller med, för att om inte vi gör det kommer någon annan göra det.
China.
Men jag menar att du har en person som Mark Zuckerberg som säger att ja, men vi kanske behöver omdefiniera vad som är verkligt.
Okay. Vet,
det skrämmer skiten ur mig.
Well, maybe Meta will go bankrupt though. They have been like crashing stock-wise.
Mitt argument mot Mustafa är att vi som människor, när vi någonstans i evolutionen, så började någon hjärncell få för sig att vänta lite. Vi behöver, istället för att klättra upp i träden och plocka bananer eller vad vi nu åt för någonting, så kan vi ta en sten och använda den som en yxa. Alltså vi börjar använda verktyg. Det blir en förlängning av vår kropp. Vi gör något mer effektivt.
Vi skulle ha slutat där.
Ja, därför, eftersom vi är... Det som skiljer oss väldigt mycket från djuren... Ja, dels är det att ett språk... Vi har talat språk som vi pratar med varandra.
Det är en förlängning av medvetandet.
Ja, kan man säga. Och framförallt vi kan utan att göra gester med kroppen eller någonting, eller visa på någonting, så kan vi ändå tala om vad vi vill.
Typ, jag vill knulla din mamma.
Det precis. Du behöver liksom inte visa rent bokstavligt.
Nej. Att, det räcker med ord.
Ja, men det och att vi kan skapa verktyg, det gör ju att vi driver ju på en slags egen evolution. Alltså med oss som människor. Djurens beteende fortsätter generation efter generation ganska förutsägbart. Medan vi från en generation till en annan förändrar beteendet radikalt.
Ja, det är för att förlängningarna vi skapar ändrar oss.
Ja, visst. Men människan är sån av naturen. Vi skapar verktyg som i sin tur precis förändrar oss.
Men vem säger att en förändring är till det bättre?
Ja, men vad som är bra eller dåligt är inte...
It's unavoidable. There is no
point. Inte, det finns, alltså, när man pratar evolution så finns det inte något bra eller dåligt. Det finns bara att miljön förändras och så uppstår... Finns det nya arter som är gynnsamma i denna, eller vissa dör ut och andra frodas. Alltså, det finns inget bra eller dåligt, gott eller ont. Det är bara ett faktum, ett konstaterande.
Kan man säga så om klimatförändringen då?
Alltså, vi är... Allting, vi är en del av naturen på jorden. Alltså det här jordklotet som vi har uppstått på, den här planeten, precis som alla växter, djur och allt annat. Vi är en del av ekosystemet. Det vi gör är en del av det som sker på jorden.
But I mean, like, we don't have to be fatalistic about it. Like, that we are part of the environment does not mean that we shouldn't do anything about our behavior if it will, like, basically destroy things for us. We have the ability to, insofar as we can, to change our behavior in a sense that will make things better for us.
Det är där jag tror vi har för mycket hybris. Jag tror vi har mycket mindre kontroll över vårt beteende än vad vi tror. För att förlängningarna, kroppsförlängningarna vi har skapat, teknologierna runt omkring oss, de är en så pass allomfattande, penetrerande del av vår miljö att de hela tiden håller på att göra sin inverkan på hur våra hjärnor funkar. Till exempel, det finns ett folk utanför Burma. Har ni sett Waterworld-filmen?
Ja, jag älskar den.
Kan du dra en kort summary av den?
Ja, men det utspelar sig i framtiden. Ja. Och hela världen har blivit, alla lever på vatten nu. För
global
jorden
warming.
Har gått under.
Ja.
Och, så
jorden är den mest exklusiva varan.
Jord, ja, de dyker jord. Ner för att fånga upp jord.
Ja, just det.
Ja, exakt. Så alla lever på vatten och så har man skepp och så slåss man om olika territorium och sådär. Och vissa av karaktärerna har ju utvecklat, de har varit på vatten så länge som har utvecklat fenor.
Yes.
All right.
Alltså jag älskade den filmen när den kom.
Men floppade inte den?
Den floppade brutalt.
Men den är
brutalt,
kult nu.
Men den är kult.
Ja. Men det finns ett folk utanför Burma som kallas för The Sea Gypsies.
Sea Gypsies?
Nej, men nära.
Oppa.
De kan se under vatten utan att det blir suddigt.
Oj.
De har perfekt syn under vatten.
Men då måste den vara rätt CP över vatten.
Nej,
den
är lika bra som så kallade vanliga människor som bor på jorden.
Aha.
Ovanför vatten. De har lika bra syn ovanför vattenytan, men när de dyker ner under vattnet så behöver de inga simglasögon. För de lever ju på föda som de plockar upp under vattnet. Men de använder inga simglasögon eller någon annan sorts teknologi för att kunna se under vattnet. Så om du som barn dyker ner under vattnet tillräckligt många timmar av din dag, så kommer din hjärna lära sig att motverka reflexen dina ögon har. För när du går ner under vattnet, det är ju mörkare. Då förstoras pupillerna för att ta in mer ljus. Och då tappar du fokus. Men om du dyker ner under vatten tillräckligt länge, tillräckligt mycket som barn, då kommer din hjärna lära sig att medvetet motverka den effekten. Så de kan krympa sina pupiller när de är under vattnet. Och så har de perfekt syn när de är där nere. Mm. Så bara en sån sak ändrar hela strukturen i deras hjärna. Som gör att de får deras ögon bete sig på ett helt, för oss, aliens sätt när de är under vattnet. Det är fucking Waterworld.
Då kanske är reptiloider.
Ja, men man trodde att det är så att de har evolverat genetiskt, det är någonting. Nej, det är bara miljön som har gjort om deras ögon och hjärnstruktur när de är under vatten.
Fan vad sjukt om du är en del av det folket och så är du blind. Du kan verkligen se under eller över vattnet. Fett mobbad.
But how do you mean that it's like hubris that we can change our behavior? In what way?
Ja, men kolla bara vad det gör med ens hjärna. Av att du är beroende av föda som finns under vatten. Och så kollar du hur mycket vi har ändrat vår miljö idag. Liksom, titta runt omkring. Peka på en sak som är naturligt i det här rummet.
Betongen.
Det produceras inte betong naturligt i naturen om inte människa kommer att hålla på och pilla.
Ja, men finns det inget gjort av trä här?
Ja, men träet växer ju inte i form av ett bord ute i naturen.
We, the carbon-based life forms.
Ja, vi är det enda naturliga här.
Mm.
Men liksom, från att du föds så din hjärna utsätts för stimuli, precis som de här sea gypsies utsätts för vatten. Så utsätts vi för vad? Skärmar, för verktyg, för objekt, för bilar, för byggnader.
Vi utsätts för araber också.
Vattnet. Det är det enda naturliga.
Ja, vattnet är det enda. Ja. Inte ens det naturligt, för det är processat i någon jävla fabrik någonstans. Så att våra tarmar inte ska flippa ur.
No, again, but when I'm...
Det ändrar vårt beteende.
Yeah, yeah. I agree, but we basically it was question of semantics here. I mean, like we can, again, when it comes to technology, we can like change what we use, the tools that we use and so on, to try to modify our environment still. And this is what I mean. In a way that can be less damaging.
Hmm?
Yeah, exactly. And but that's the thing. We have always done that, and we can do that in a way that is damaging or in a way that is constructive. This is what I mean. It's like we should not have a fatalistic attitude that we are part of the environment, so det spelar ingen roll vad vi gör.
Nej, men alltså, måste säga, vi kommer alltid påverka klimatet på något sätt. Det kommer vi göra.
And Well, actually, the point that I want to say, like my point with bringing this up, two things. As an Arab, I'm happy that Sweden is 5 degrees warmer now. And also as an Arab, I think maybe we should prepare for climate wars based on climate migration. These are the two things that I wanted to say.
Men om det blir migration, kommer man vilja komma till Sverige?
Bara om vi har fortsatt yes. med de här bidragen.
Nej, inte bara det. Like, imagine if Pakistan, Bangladesh, big parts of Africa, big parts of the Middle
East. Varför ska de komma till just Sverige när du har hela Ryssland, Australien,
yeah, well, anyways, Kina. They will cross the sea. They will cross the sea towards all directions.
Fattar ni hur många?
And the thing is, we like Europe will also have like less space because of rising sea levels. So,
det är bara Holland som kommer gå ner i havet. Resten klarar sig väl rätt hyfsat.
How will Stockholm be actually when it comes to rising
Stockholm,
sea levels?
Alltså Stockholm är ju byggt på berg. Det är väldigt få hus runt Stockholm som är väldigt nära havsnivån. Fast de flesta är ju några meter upp.
Jag pratade med någon och att de ska planera att bygga om en del av Stockholm för att man beräknar att vattennivån kommer höjas med ungefär en halv, mellan en halv och en meter inom en snar framtid.
Ja, oh, men det är inte så jävla mycket som behöver byggas om.
But I don't think it's...
Alltså om vattennivån om vattennivån beräknas att stiga med halv meter till en meter. Ja. Det får väl jättestora konsekvenser.
Nej. I don't think it's just Holland in whole of Europe that will be affected.
Inte. Jag älskar att du räddar hela Stockholm under en gäsp.
Ja, men det är liksom, vad är dramatiken? Hur många hus ser ni där ni kliver in genom dörren och så ser ni att tröskeln, fan, det ligger ju bara 2 centimeter över vattennivån. Är det här fucking Venedig eller? Det är det ju inte. Vi har ju liksom, redan nu så har vi strandskydd. Du får inte bygga närmare än 100 meter från stranden, ja, men med okay, nya men hus.
Well, maybe Venice will disappear. Who knows?
Ja, men vem fan bryr sig om Venedig? Det var det värsta stället jag åkt till. Herregud, låt det gå ner i havet. Jävla turistfällan.
Men om vattennivån ökar runt hela Stockholm, ja, kommer inte det öka vattenmängden i jorden som ligger under alla hus?
Nej.
Inte?
Va?
Så inget kommer påverkas av att vattennivåerna går upp runt hela Stockholm?
Det kommer till
att
bli bättre.
Ingenting. Jo, det är klart saker påverkas.
Gamla stan och
då kommer vi tillbaka till komplexitet. Så nu
ja,
säger du emot
men
dig
du
själv.
Säger, men du målar upp som att grundvattennivån ökar. Det är inte riktigt så det funkar.
På vilket sätt?
Jag älskar den här
chansen. Hur menar du? Dude, rising sea levels.
Du sa precis att jag har en poäng med att komplexitet... Du kan inte isolera en parameter och bara titta
men,
på den.
Ja, men då höll han ju med dig.
Gissa vad?
Okej, Sean Rockström, berätta.
Havsnivån har varit högre historiskt.
Ja.
Jo, det var is.
För att vi har haft en landhöjning.
Yes. Hur många hus hade vi byggt och hur mycket vattenledningar och hur mycket kablar och skit under marken hade vi dragit? Då.
Kablar och skit under marken tål vatten.
Okej. Okay. Men okay, berätta för mig. Vad är det som påverkas av att vattennivåerna runt Stockholm går upp
förklara,
en meter?
Förklara för mig det här då. Tunnelbanan som byggs på flera ställen är ju långt under vattennivå. Varför är det inte fullt med vatten i tunnelbanan?
För det är vattentät, men det finns andra ställen ja. Som kommer bli som inte de har tänkt på det här sättet.
Men ja, en del får man ju anpassa såklart. Jag säger inte
en
att
det del. Bara... Och den där en delen, det är fucking mycket och det kommer kosta sjukt mycket.
Men Chang, let me try to understand. Are you saying that global rising sea levels does not affect the surface of the earth that is above
det är
water, underwater?
Det är klart det påverkar. Det minskar ju den totala landytan. Det gör det. Ja, ja.
Yeah, but this is what I was saying.
Ja, men jag vet bara inte om det är...
Bra eller dåligt?
Nej, men... Alltså innan man spårar iväg och gör jättestor dramatik av det. Ja, Bangladesh får väl flytta lite på sig.
Pakistan då?
Pakistan ligger uppe i bergen, din jävla dåre.
Men vadå, det var väl en del av Pakistan som drabbades av översvämningar?
Ja, men det var det väl för att det regnade.
Det regnade,
för mycket.
Ja.
Oh, well, anyways, but another thing that I also think it's strange. Mm-hmm. Some people, including Elon Musk, are panicking about dropping fertility rates. We don't necessarily need more people. Why do we need more people? There will be less space, more automation, so more people will be redundant when it comes to the labor force.
Det är där metaversum kan komma att bli väldigt användbar.
Okej, okay, på vilka sätt?
Vad ska folk göra med sin fritid om allting är maskiner som gör saker åt oss?
Det kommer bli som Wall-E. Det är det. Mm. Allting, hela tiden när vi pratar om det här så ser jag Wall-E framför mig.
Wall-E?
Det är den här tecknade, är det Pixar va?
Ja, det är Pixar.
Det är en liten så här robot som har klarat sig, som är typ...
Den bor på en soptipp va?
Ja, exakt. Som, den är inte längre en del av den nya tekniken. Så den typ letar efter sin mamma eller pappa eller vad den gör. Ja, till slut så hamnar den på ett skepp eller på en båt, och där ligger alla feta människor på kryssningar, och så ligger de på... De ser ut,
they can't walk anymore.
Nej, för de är så feta. Och så har de sin läsk och vatten, allting bara kommer, och de behöver inte göra någonting. De kollar bara på en skärm hela tiden. Det är så det kommer bli om det fortsätter så här.
It is a bit like that already.
Det är
for,
det.
For many people actually.
Jag vet, när jag var första gången i USA, morsan, hon gifte om sig med någon jude i New York. Och så kom jag hem till det hus. Du vet ju, allting är så jävla fyrkantigt. Alltså vägnätet.
På Manhattan, ja.
Ja, detta var ju Queens. På gränsen mot Nassau County. Så att du är alltså... Du kör den här, vad heter det? Hillside Avenue.
Jaha, den.
Ja, men det är en stor sån här som går genom Queens liksom.
Ja, det ser ut som ett rutnät.
Ja, exakt. Ja, ja, du vet hur husen är. Liksom, du har en gata, så kommer lite gräsmatta, sen har du trottoaren bredvid, och sen har du resten av gräsmatta, uppfarten upp mot huset.
Just det.
Det är American Dream. Och så ett hus där då. Så kommer man in där. Jag var i 20-årsåldern. Och så ser jag att du har en fåtölj framför tvn. Alltså både jag och lillsyren kunde sitta bredvid varandra i fåtöljen när det var ändå avstånd mellan oss. Mm. Den är så jävla stor.
Allting ska ju vara
stor. Och i fåtöljen så är det redan muggehållare för liksom...
Ew.
En mugg för läsk som är liksom, det är en halv liter minst, om inte mer. Allting bara, det var så jävla stort. Och det var som gjort för att bara sitta framför tvn och bara bli fetare och fetare. Mm. Och den här gubben som morsan har träffat, vi hittade på hans byxor. Så vi skojade till det. Jag hoppade ner i ena byxbenet och lillsyran i den andra, och det var ändå 30 cm mellan oss.
Shit.
Alltså det är så här, och han var liksom inte fet i med amerikanska mått mätt. Fan heller. Alltså när jag gick ner tunnelbanan, helvete vilka jävla tjocksmockar jag såg ibland. Som hade, de hade problem att komma in i tunnelbanan, trots att dörren som öppnas är lika bred som här i Stockholm. Ja. Men det var folk alltså, de fick nästan gå på sidan in lite och kravla sig in.
Det där har inte hänt.
Jo, åk till New York så ska du få se på obesity.
Folk ska gå på snedden in i tunnelbanan.
Det är inte bara New York, det är i, vad heter det, i Kalifornien är det också jättemånga.
Alltså det är fetma på en nivå du kan inte föreställa dig.
Varje år så väljer de ut den fetaste delstaten i USA. Oftast är det i södern någonstans.
Ja, New York är inte värst på något
sätt. Isn't Kuwait that has like the highest rate of obesity in the world right now?
Kuwait?
Mm, jag tror det.
Ja, det är det kanske.
Kuwait and Saudi Arabia and all these countries. Like the rich Gulf.
Är inte de ett sorts experiment på medborgarlön? I alla fall Saudi Arabia.
Ja, definitivt.
Visst?
Ja.
Så du får diabetes och fetma?
Och medborgarlön. Nej, arbetsläge behöver de. Alla behöver arbetsläge.
Men var inte Henrik Schiffert lite profetisk ändå? För han skulle beräkna vad det kostar att finansiera invandringen. Då sa han Netflix, Fanta och pizza.
Quattro stagioni.
Quattro stagioni. Mm. Och det är ju typ det som kommer hålla befolkningen nöjd om de inte längre behöver jobba och måste få medborgarlön. För att det finns inga jobb för majoriteten av människorna längre. Då behöver du Netflix, pizza och Fanta. Och ett virtual reality headset där du kan låtsas att du ser snygg ut. Så kan du gå och plantera träd i metaversum för att rädda klimatet där.
Well, I think Japan is on the forefront of they have like so many like social phenomena that are really bizarre. I can't remember what's this phenomenon called. It's like young men who are called like there's a Japanese expression for it, like hermits.
Hermits?
Yes, they basically... How do you say hermit på svenska?
Är det inte eremit?
Ja.
Ja, eremit.
Ja. Oh. And they basically... They just stay at home. They don't interact with the outside world at all. They are just like watching anime, playing video games. And it's like their parents who take care of them, take care of all the contact with the outside world. Oh. And then their parents die... And there is a social problem now because they don't know what to do with all these men who have never been out, who have nobody to take care of them anymore. they don't have any capacity to interact with the outside world.
Kan du inte googla och få tjänster, alltså typ mat och grejer?
Men du måste tjäna pengar.
But, yeah, exactly. That too. But imagine if we reach that kind of dystopia, that there are a lot of people who have been like just indoors all the time and they have no contact with the outside world.
Och det här är ju att ta incelkulturen på en helt ny nivå.
Mm.
Ja, men är det inte Kina som har fattat det här? De börjar nu tvångsrekrytera unga till militären.
Mm-hmm.
För att de har fått allt för många såna K-pop ungdomar.
K-pop.
Nej, men ni vet vad det är, va? Sydkoreanska popbandet som är typ störst i hela världen. Jag fick reda på dem för någon vecka sedan.
Hikikomori, that's the name of this phenomena.
De tvångsrekryterar in unga för att de ser att de blir för feminiserade.
vänta nu. Vem blir feminiserad?
Kinesiska unga.
Killar. Mm. Ja. Och tjejer.
Nej, tjejerna skiten, de får vara feminina. Ah, okay. Men killarna.
Ja.
Så då tar de in dem i militären. Och tyvärr, det är det som kommer fungera.
Yeah, but
det är det japanerna också behöver.
Yeah, but if you don't have wars, what will you do really with the military?
Metaverse war.
Prepare for the climate wars.
Mm-hmm.
Mm.
Jag är ju med, jag hade ju mer gillat Star Wars. Ut i rymden.
Med Elon.
Ja, fan vad häftigt.
Och Chang, om du skulle få chansen, Elon hör av sig.
Ja.
Vi har ett rymdskepp redo. Mm. Den ska flyga till planeten Mars.
Då har jag svarat nej.
Varför?
Very high degree of trust. Svart nej.
Det är för att
du kommer vara den första som kommer, och vi vet att det finns liv där och vi vill skicka iväg dig.
Vi har valt dig.
Ut
dig.
Nej, vi har valt ut dig att du är den bästa exemplaret av mänskligheten. Så att om du ska få vara en ny Adam och Eva så måste det vara du. Så det handlar inte bara om vad du vill, det handlar om vår mänsklighetens framtid.
Ja, det ska vara din hjärna att jag hittar på ett sånt scenario.
Men om scenariot var så här då, antingen var det du eller jag och det handlar om mänsklighetens överlevnad.
Hade du inte offrat dig då, Chang?
För att det handlar ändå i slutändan om dina barn.
Rent principiellt så är det så här, jag hade väntat till rymdresor var så vanligt, så olycksstatistiken är försvinnande lite som en flygplan. Om vi hade backat bandet i början på 1900-talet, de här bröderna Wright eller vad de hette började bygga första prototypen. Jag hade inte satt mig som testpilot, synnerligen inte när det finns säkert hundratusentals andra som jättegärna hellre gör det. Låt dem göra det. Och sen till slut så man väntar 10, 15, 20 år. Sen blev, redan efter 20 år så blev ju flygplanen jävligt mycket mer driftsäkra allting. Ja, men då kan jag tänka mig att åka med. Det är samma med rymdraketerna. Låt några av de andra idioterna göra det i början till man upptäcker alla.
Would you guys like prefer to live on another planet?
Nej, men jag vill det.
Fan, jag vill inte ens bo utanför Sverige. Jag får skit för att jag säger att jag inte vill bo i förorten. Bo på en jävla annan planet. What the fuck?
But isn't it a bit exciting though? To go into space and to be like the pioneers who started life on another planet.
Jag kommer dit när allt är ordnat.
Really? I think I could.
Jag har inga problem med att ta en ny planet och börja jobba med att bygga upp den. Och, nej, det hade jag nog kunnat tänka mig, men jag vill att den teknik man använder ska vara hyfsat mogen och utprovad.
Det första där du byggt där, det är kärnkraft, eller hur?
Ja, det vet jag inte. Det beror ju på vad...
Nej, raggarbilar.
Alltså det beror ju helt och hållet på om planeten och atmosfär. Har den inte det, då får vi börja med att fixa den biten. Där kan man ju prata om någon slags geoengineering på stor skala. Annars får man ju bo i någon slags lufttäta hyddor som har vi hela tiden rymddräkter på oss när man går utanför.
Eller kan man inte göra en stor kuvös som innefattar hela samhället?
Jo, men då ska du ha byggmaterial till det. Och var köper du metallbalkar ut i rymden? Men där Byggmax har inget kontor på månen.
Ja, men då kommer vi ha kommit så pass långt så det kommer inte vara metallbalkar utan det kommer vara en magnetisk fält som
alltså nu orkar jag inte.
Ett magnetiskt fält som gör att man kan andas.
Chang, vart var du förra veckan?
Säpo vill ha en mapp med massa filer och grejer av mig. Och så hade jag ju först tänkt svänga inom Solna och lämna den till dem. Men i sista sekund, nej, vi kommer till dig. Kan du se till att vara hemma klockan 2 eller vad de nu sa för tid? Men det är viktigt. Bla bla bla, de kommer 2 stycken och så ska då deras jävla USB-stickar.
Vänta, vad var det för filer?
Under 5 års tid har jag roat mig med att kartlägga ryssar som jobbar i ryska staten som, vad heter det? Ja, men på olika sätt försöker skapa kontakter eller kanske i någon mån bedriva någon påverkan med, men på politiker i väst liksom.
Så du har kartlagt ryssar som gör påverkansoperationer på väst?
Ja, jag vet inte om jag skulle använda det ordet, men ryssar som jobbar delvis förmodligen för rysk underrättelsetjänst typ.
Men, men varför har du kartlagt dem då?
För att det är...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Domoste du betala om du ska lyssna mer. Du forman gaflera avsnitt också. Pakieter bjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.